Podden Gubbar som tjötar om bilar görs av de två tidigare motorjournalisterna Håkan Mats och Ola Sigvardsson. Tillsammans har de cirka 50 års erfarenhet av biljournalistik. Den ene drömmer om en BMW, den andra om en Ferrari.
Välkommen till podden Gubbar som tjötar om bilar, avsnitt nummer 29, med mig Ola Sigvardsson och naturligtvis med
Håkan Mattsson.
Hej Håkan, hur är läget?
Läget är väl bra tycker jag, även om jag då befinner mig i Gävle där det är nollgradigt mitt i april och det är liksom lite snö i luften. Jag var ju och hämtade min fina Alfa Spider i lördags och den kan man ju liksom inte kabba ner med. Så att det känns lite motigt just det där, annars är det väl bra.
Ja, hur går det i hockeyn då?
Hockeyn var jag då på match igår och Brynäs vann den första finalmatchen med 6-2 mot Djurgården, men nästa match är imorgon och då är det ju ny match, nya förutsättningar, ingen vet hur det går. Alltid lika ångestfyllt det här, så att vi avvaktar och ser. Vi pratar om något annat tycker jag. Du har varit ute och kört BMW va?
Det har jag. Inte bara det att jag har varit ute och kört BMW. Jag har faktiskt med BMWn kört på en hare.
Oj, oj, oj.
Det låter ju inte så dramatiskt kanske. Men ja, det var nere i Skåne på väg hem från Kristianstad där vi hade sett en konsert med Thomas Andersson Vi. Som egentligen kanske inte är min stora favorit, men det var en okej konsert. Vänlighet och allvar är underskattat. Behövs mer sånt i vår tid.
Jo, det är sant. Absolut. Mm.
Men då på vägen hem i mörkret, strax söder om Åhus, så plötsligt bara hoppade fram en hare mitt i vägen. Jag panikbromsar och det dunkar till i bilen så det dånar om det. Och sen kändes inget konstigt utan det gick bra att köra vidare. Men nästa dag när min fru Kerstin skulle åka någonstans, så var hittade hon om inte en hare fastklistrad i fronten på bilen. En mycket, mycket död hare.
Oj, oj, oj. Oj, oj, oj.
Ja, så jag fick då ta hand om den och det var en stor rackare. Jag skulle gissa på att den vägde sådär 5 kilo. Och sen fick jag också plocka loss en massa plåtar som hade lossnat under, eller inte plåtar, plastflak som hade lossnat under bilen. Och sen, du vet, det vanliga, ta kontakt med försäkringsbolaget, ringa till BMW, Förenade Bil i Kristianstad och så mycket vänligt tog emot bilen direkt för lagning och där befinner den sig nu. En liten hare.
Du, jag har ju faktiskt hört om det här då innan vi börjar spela in, så att jag intresserar mig lite för viltolyckor. Det här okay. Är ju faktiskt en viltolycka.
Absolut, det var en vild hare, det var det.
Mm. Ja, och faktum är att antalet viltolyckor ökar i Sverige. Ökade, vi nådde ett nytt rekord, 68 556 viltolyckor som är rapporterade. Man behöver ju inte rapportera harar utan det är ju bara större djur som man måste rapportera.
Precis.
Så att det är en ökning med 4%. Det är fler och fler påkörda djur och de flest påkörda är rådjur. Och vildsvin.
Här nere i våra trakter så är det också vanligt att med dovhjortar. Alltså de är inte så stor skillnad på dem och rådjur egentligen. Men jag menar, de är lite större.
De ligger på tredje plats. Och älg först på fjärde. Tack och lov. De är ju rätt stora och tunga. Ja. Och det, dessutom då, om vi pratar om stora och tunga, så har ju viltolyckor med dödlig utgång av människor så att säga, det brukar ligga på en 4-5, men det var faktiskt 9 stycken i fjol, så att också detta ökar. Det är mycket. Ja, detta om viltolyckor. Jag bara liksom tänkte jag måste kolla hur är det med viltolyckor nu för tiden när du är ute och far runt och kör på harar där nere i Skåne.
Jo, du, skånska fältharar.
Ja.
Det räcker för att sabba en BMW.
Ja, de går ju sönder bilarna även på en hare.
Ja, det här var ju fronten intryckt och någon form av kylanläggning eller vad de kallade det för. Innanför var också skadad så att det blir ganska mycket reparationer.
Usch.
Ja, men det ska vara klar någon gång i början på maj så att det ser jag fram emot. Men du, på tal om din Alfa, som du var inne på nu, som du har varit och hämtat, så återkommer vi med viss regelbundenhet till detta legendariska märke.
Ja, de har ju då lanserat en ny liten SUV, som det heter. Som vid den stora lanseringen hette Alfa Romeo Milano.
Ett rimligt namn med tanke på var bilfabriken kommer ifrån.
Ja, de har ju nästan ingenting kvar där längre. Men absolut, det är ju liksom huvud, det är deras hemort så att säga. Man kan ju då ha synpunkter på utseendet på den där bilen.
Jag tycker den är skitful.
Ja, jag har noterat i grupperna att vissa sådana alfistigrupper som är med i, de tyckte som du, skitful. Och sen är det andra som liksom har mjuknat, men den kanske inte är så dum ändå. Jag tycker nog att den är skitful. Jag tycker den har det här problemet att den, ja men det är en SUV, så grundformen är given. Det har vi pratat om förut i podden, det här att en SUV är en SUV är en SUV. Och sen har man då lite hysteriskt för att liksom knixa till baken. Och knixa till inte minst fronten. Som jag såg designchefen tyckte var stilren. Jag tycker den är hysterisk, den där fronten. Den är inte snygg.
Den är helt knäpp.
Men det roligaste med det här är ju att, att när den var lanserad så harklade sig Italiens industriminister Adolfo Urso. Och sa att en bil som heter Milano, den måste tillverkas i Italien. Det bryter mot italiensk lag om den skulle tillverkas i Polen som det var planerat. Och skälet till att man vill göra den i Polen var att den är 100 000, skulle bli 100 000 billigare om man gör den i Polen än i Italien. Alltså priset på marknaden. Runt 30 000 euro ska den kosta nu då, Polen byggd. Och annars hade den kostat 40 000 euro. Jag älskar den där italienska stoltheten när de säger att nej. Alltså, ska den heta Milano? Sorry, då får ni faktiskt ta och göra den i Italien.
Men det är också en jättekonstig regel. Finns det något annat land som har en sån lag?
Nej, och det är just därför jag älskar Italien.
Jo, men det gör ju jag också. Mm.
Men det finns en stolthet där. Och sen, vad händer då? Jo, då backar Stellantis, som ju äger Alfa Romeo-märket. Och döper om bilen.
Till vad då?
Så den, nu ska den heta Junior.
Okej. Alfa Romeo Junior.
Det var ju så att de hade en namntävling. Och då vann Milano. Det var så folk fick rösta. Och Junior kom på andra plats. Och jag menar, det är inte så långsökt att ta Junior. Vi minns ju alla de här fina 60-70-tals GT1300 Junior-modellen. Mm. Som ju, man verkligen skulle ha velat ha en. Kanske en 72 i fint skick eller något. Så att det är ju inte så långt borta. Men jag tycker jag gillar lite grann den där stoltheten. Nej. Ska det vara parmesanost, då ska den också vara gjord i Parma.
Ja, jag får väl köpa det. Men du, på tal om små bilar som ju den här nya Alfa Junior, så har det ju varit mycket rykten på senare tid kring Teslas påstådda nya småbil, Tesla 2. Hur är läget egentligen? Vad är den officiella hållningen från Tesla just nu?
Ja, officiellt tror jag faktiskt inte att de har sagt någonting, men däremot har ju Reuters bland annat fångat upp en rad olika källor som säger att den här budgetversionen av Tesla, som skulle väl heta Tesla 2 tror jag, inte blir av. I alla fall inte som bil för den öppna marknaden. Och skälet till det skulle då vara att man har helt enkelt identifierat konkurrensen från alla kinesiska märken som slår undan benen på en sån här budgetmodell. Jag tittar, det finns ju mängder av kinesiska bilar som kostar 100 000 kronor, till och med mindre. Och det skulle ju inte den här bilen komma ner till. Så att det finns ju, alltså jag tror att Elon Musk och Tesla ser att det finns en risk att det kommer en stormflod från Kina med de här billiga bilarna. Och då är de chanslösa i den matchen. Däremot så säger då de här uppgifterna att Tesla Model 2 ska visserligen byggas. Men den kommer att användas då i såna här självkörande flottor. Bara taxiflottor.
Ja. Vi får väl se vad som händer då. Är det sagt någonting eller har det spekulerats i när det skulle kunna presenteras någonting?
Ja, jag tror han har sagt 8 augusti. Elon Musk ska den här nyheten om självkörande taxiflottor. Han hade något mystiskt sätt att uttrycka sig på. Skulle det då släppas?
Men skulle då betyda det att Tesla också då hoppas att ta ett kliv vidare när det gäller självkörning? Därför att det har ju inte visat sig att de är helt perfekta. Det är ju olycka efter olycka i USA till exempel.
Ja, de ligger ju inte ens i täten, Tesla. Det har de ju inte gjort på många år, fast de liksom, kommunikationen från dem är ju att de är så fantastiskt bra, men de är ju inte bäst. Och det är ju fler och fler som börjar tveka om det här kommer att, alltså att det kommer att bli några sådana här stora, en stor våg av självkörande bilar i den meningen. Det kom någon rapport här om veckan där de i stort sett forskarna dömde ut möjligheterna att ha helt självkörande bilar. Jag har ju fått den där frågan, jag har även hållit föredrag då folk frågar, när har vi självkörande bilar, säger folk det. Och då har jag en bild där jag skriver och slänger upp 2075.
Okej.
Okay. För mitt krav på en självkörande bil är att den ska klara korsvägen i Göteborg. Där det kommer bussar från två håll, spårvagnar från två håll, bilar från fyra håll, fotgängare som ska till Liseberg. Jag tror att i den korsningen så kommer en självkörande bil, som ju är väldigt defensiv och försiktig att ta hänsyn till alla faror, den kommer att bli stående där.
Det är precis vad jag tror också. Alldeles förvirrad kommer den stå stilla där mitt i korsvägen. Men du, för att gå över till någonting annat.
Något roligare.
Något mycket roligare. Om jag säger så här. Vi har 10 team, 20 bilar, 20 förare och 24 lopp. Vad är det jag pratar om då?
Ja, det är väl en av dina favorithobbysar, Formel 1.
Absolut. Jag tycker det är dags att vi börjar köta lite grann om Formel 1 också i podden. Jag har ju med faktiskt allt större entusiasm följt den här cirkusen på senare år. Och faktum är att jag ju tillsammans med min son varje år också besöker ett race. Vi har hunnit med 5-6 stycken vid det här laget. Zandvoort i fjol till exempel, där Max Verstappen vann på sin hemmabana.
Så överraskande.
Ja, vi kan inte komma till det. En intressant fråga. Men vad är din relation till Formel 1?
Nej, men jag tittar väldigt mycket på Formel 1 för länge sedan. Jag var på ett antal Formel 1-lopp också. Jag har ju varit in i samma box där Ayrton Senna satt uppe på en bänk. Och jag tog en bild på honom, minns jag. Ja, jag var på Imola när Lill-Lövis startade som 15 och körde upp i ledning och fick soppatorsk på sista varvet. Var jag där? Men sen har intresset svalnat då kraftigt under ett antal år. Men just inför den här säsongen tänkte jag, men nu ska jag börja. Jag ska faktiskt engagera mig. Börja förstå och titta och kolla och försöka lära mig förarna och teamen och hur det går. Och det finns ju en massa hjälp. Vi har ju Netflix-serien Drive to Survive som är jättebra, tycker jag. Mm. Jag tycker att Viasat har en av de bästa expertkommentatorerna overall, så att säga, i alla sporter, Björn Wirdheim, som ju lyckades förklara hela det här däckstrategin här inför premiären, som är oerhört intressant. Det är ju liksom, det är en helt annan grej nu, det här vetenskapen och hur man använder däcken och vilka man sätter på och varför man inte använder dem och så vidare. Så jag tycker det är jätteintressant. Och sen har vi det här, om man tar det på personnivå då, så har vi det här dramat med Carlos Sainz och Lewis Hamilton som ju är väldigt spännande, tycker jag.
Absolut. Och för det första, om man ska tala om förare som är på uppåtgående, jag menar Max Verstappen är på toppen och Lewis Hamilton är väl något sån här, så att säga. Det är ju fixstjärnor. Men en av dem som verkligen är på väg upp, tycker jag, är Carlos Sainz. Jag tycker att han är en imponerande förare. Han har lite grann av den hårdhet som också Max Verstappen har. Om man jämför dem med Charles Leclerc som kör den andra Ferrarin, så är ju han en oerhört elegant, en oerhört skicklig förare. Men det är också, det går lite snett för honom lite då och då. Och lite väl finlämmad i överförd bemärkelse.
Jag tänker bara att Carlos Sainz har ju fått sparken. Och Lewis Hamilton ska komma in, det är det dramat jag tänker. Det är ju lite, och ändå ska han köra kvar i Mercedes en hel säsong. Det tycker jag är otroligt konstig lösning.
Ja, och jag tycker ju att Ferrari valde fel. Jag menar, vill de ha in Hamilton så får de väl ta in Hamilton av någon anledning. Men de borde ha behållit Carlos Sainz. Jag tycker han är snäppet bättre än Charles Leclerc.
Mm.
Men du, alltså det måste ju ändå säga så att fascinationen kring Formel 1, det ligger ju väldigt mycket i bilarna. De ska ju då ha turboladdade V6 plus en elmotor, alltså en hybridlösning. Och tillsammans så kan de ju få ut ungefär 1000 hästar ur de här bilarna som väger kanske mellan 800-900 kilo. Så det är alltså mer än en hästkraft per kilo. Så det är klart att det trycker i dem.
Mm.
Det är ju fantastiska fordon. Jag har funderat ibland, eller tidigare innan jag blev så fäst vid detta, att jag tyckte att det var fånigt med alla dessa regler som de har, både om däck och motorer och aerodynamik. Alltså de har ju ett enormt regelverk. Jag tänkte, det hade väl varit tuffare om man hade kunnat få bygga en bil precis som man vill, exakt utan några regler, bara den går fortast av alla. Men jag har ju kommit fram till att en hel del av fascinationen kring Formel 1, det ligger just kring formeln. Alltså formeln för en bil, och att man inom formelns ramar ska se till att göra någonting som är bättre än andra konkurrenter. Det är något triggande i det faktiskt. För det är ju en formel alltihopa.
Mm. Det är ju mer utmanande. Jag såg att det skulle bli någon tävling nu där man tyckte att man ska tillåta all doping.
Ja.
Jag har inte hunnit sätta mig in i det där, men allt skulle vara tillåtet och så skulle man tävla. Jag vet inte om det blir så spännande faktiskt. Det är väldigt, väldigt konstigt.
Men man ändrar ju den här Formel 1-reglerna lite då och då. Och den senaste stora förändringen handlade ju om aerodynamiken, alltså uppbyggnaden av bilarna. Och där satte ju Red Bull perfekt. Alltså de fick ut en bil som har gått som tåget, eller vad man ska säga, sen dess. Medan där mot Mercedes, som då hade dominerat med Lewis Hamilton i 5-6 år någonting, misslyckades totalt. De hade en bil som hoppade upp och ner och satte rumpan i marken när det gick för fort och så vidare. Det var ju ett totalt misslyckande av Mercedes. Och de har ju inte hämtat sig än. Och nästa stora förändring, det är ju en motorförändring, alltså som kommer på, det blir nya regler för motorerna 2026. Men man kan också säga att nästa år kommer bli ett väldigt intressant år, för då är både aerodynamikreglerna och motorreglerna flera år gamla. Så alla stall med ambition har ju lyckats anpassa sig till dem, så att det kanske kommer bli en av de bästa säsongerna överhuvudtaget i år och nästa år.
Mm. Får jag fråga vilken som är din favoritförare?
Ja, du, jag måste nog säga att Carlos Sainz ligger väldigt bra till. Sen så tycker jag ju då att McLaren har två unga, väldigt skickliga förare i Lando Norris och Oscar Piastri. Båda två har ju egentligen tillsammans med en allt bättre bil fört upp McLaren från liksom mellanträsket bland de 10 stallen till att vara kanske det tredje bästa efter Red Bull och Ferrari. Jag skulle till och med så vilja sätta McLarens nuvarande nivå, alltså att det är att de ligger före Mercedes, till och med det. Men vilken är din förare då? Alltså, sen måste man ju säga att Max Verstappen, han är ju en sensationellt bra förare, det går inte att komma ifrån.
Nej, det är klart. Jag menar, vinner man hela tiden så då är man ju bäst. Nej, men jag är ju Ferrari-man, så att det är väl Sainz då. Jag håller med om att Leclerc liksom inte har han den rätta vinnarinstinkten. Känns inte riktigt så.
Mm.
Men du som nu är expert, då, vilken är din favoritbana?
Ja, alltså jag tycker det är svårt att säga mer än de som jag egentligen har sett själv. Och det är ju, om jag räknar upp dem, så är det Monza, Spa, Hockenheim, Monte Carlo och Zandvoort. Och Hungaroring. Och av dem så måste jag nog säga att jag tycker att Monza är den häftigaste banan. Den är snabb som tusan. Det är en klassisk bana. Och sen så tycker jag det är jätteroligt att om man lämnar själva den riktiga banan och vanliga åskådarplatsen, så kan man alltså leta sig fram till resterna av den gamla 50-talsbanan med enormt doserade kurvor. Så den är jättehäftig.
Ja, Monza är väl också den snabbaste, va? Är det där de kör fortast eller?
Åtminstone av de klassiska banorna. Jag vet inte riktigt hur det är med de här banorna i Mellanöstern. Där kan det också gå undan så det dånar om det.
Mm. Jag såg att de hade en snittfart på 255,9 någon gång. Kimi Räikkönen har kört det på Monza. Det är ju hyfsat snittfart liksom.
Det kan man verkligen säga. Men du, en sak som jag tycker är intressant när det gäller Formel 1, det är ju varför intresset har ökat så oerhört de senaste åren.
Mm.
Och jag menar, under många, många år så ägdes ju Formel 1 av ett antal finansbolag och framförallt av den legendariske Bernie Ecclestone, som ju var rik och blev ännu rikare på att driva Formel 1. Men på ett ganska konservativt sätt skulle jag nog vilja säga, även om många också ser honom som en av de som räddade Formel 1 från undergång så att säga för 20-30 år sedan. Mm. Men 2017 så såldes Formel 1 till ett amerikanskt mediebolag, Liberty Media. Och då med det så kom en ny start som vi får säga heter Duga, som handlar just om kommunikation och att finnas där de intresserade kan tänkas finnas. De började med att starta Formel 1 TV, som gör att man för en ganska billig peng kan få se alla lopp, alla träningar, alla kvalificeringar. Och dessutom få en massa intressanta artiklar och nyheter, alltså i appformen. Sen så började de lägga ut 30 minuters sammanfattningar av varje lopp på YouTube för vem som helst att titta på gratis. Det hade aldrig Bernie Ecclestone gjort.
Hey.
Och sen det sista, det är den här fantastiska serien Drive to Survive som har gått 6 säsonger och som gör att man plötsligt kommer mycket nära förarna och framförallt kanske stallcheferna, som jag tycker har varit väldigt anonyma fram till nu, men nu man är nästan kompis med Christian Horner i Red Bull
och Toto Wolff.
Toto Wolff kanske framförallt.
Nej, men jag håller med om det. Den är ju väldigt välgjord och man kommer verkligen bakom kulisserna på något sätt som man inte, jag trodde inte det var möjligt att göra på det sättet. Och de är ganska öppenhjärtiga, både stallchefer och förare, om situationen och vad de tycker om sina bilar och så vidare. Och ja, det är väldigt bra. Så att vi ser fram emot detta. Men nu är det ju så att Max Verstappen har segrat ihjäl hela den där cirkusen redan efter några race här.
Men samtidigt, jag hör ju ofta folk som har synpunkter på det, men det är ju så i nästan alla sporter att under perioder så finns det någon som dominerar oerhört och är svårslagen. Jag menar, vi kan börja med Björn Borg och sen kan vi räkna upp diverse golfproffs och tennisproffs och fotbollslag och så vidare.
Therese Johaug-effekten som jag brukar kalla den.
Exakt, så att jag menar, först var det ju då, om man tittar i modern tid, så var det ju Schumacher som dominerade totalt. Sen var det Vettel, sen var det Hamilton och nu är det Verstappen. Men på något sätt så är det väl naturligt att det finns en dominant.
Mm. Det skulle behövas några stall till, tycker jag. Nu är det Ferrari och Red Bull. Skulle vilja se, det verkar som McLaren ändå har något på gång och sådär. Det skulle kunna vara en 4-5-6 stall ändå som har segerchans.
Aston Martin har ju också lyft sig. Alonso kör ju, gammal som han är, höll jag på att säga, så kör han ju också fantastiskt bra fortfarande.
Det är 20 år sedan han körde sitt första F1-lopp. Det är rätt fantastiskt ju.
Men du, för att plocka ihop den här diskussionen och Formel 1, så är det en sak som har slagit mig nästan varje gång jag har varit på ett race. Och det är alltså att det här är ett extremt klassamhälle koncentrerat på en liten yta. Mm. Alltså, här går jag ihop med de kanske 100 000 som är på ett race och tittar. Och vi ser alla ut ungefär som vem som helst. Det är lite sjaviga kläder och en sliten keps och jag vet, som folk är mest. Och sen vet man då att bara ett stenkast bort, inom synhåll, inom hörhåll, så landar helikoptrarna med de rika, mäktiga och vackra som förs in i de finaste salonger och får äta gourmetmat. Medan jag får stå ute i regnet vid ett ståbord och försöka släva i mig lite pommes frites eller någonting. Alltså, det är ett extremt klassamhälle. Och det, jag menar, det är inte så att det väcker någon hat eller så hos mig. Men jag menar, jag tycker att det är en intressant iakttagelse att sån oförenlig publik kan mötas i den här typen av arrangemang.
Kanske gäller all bilsport. Är det inte så att en del, det har ju alltid varit en sport för de vackra och de snabba och de snygga och sen är det en sorts masspublik som ändå går dit och liksom, man kan ju ta amerikanska serierna där alla äter pommes frites och så vidare och är liksom, det är verkligen så här feststämning med vanliga människor och så är det som sagt de här tjusiga, vackra, snabba, starka människorna i huvudrollerna.
Mm. Ja, nej, men jag tycker det är intressant, en intressant iakttagelse, men det hindrar ju mig absolut inte från att åka till nästa lopp i sommar som ju faktiskt har bestämts till Barcelona. Midsommarhelgen.
Circuit de Catalunya, va?
Ja, exakt.
Jättetrevlig bana. Jag tror jag har kört på den. På någon sån där provkörning. Okay. Jag vet att jag har kört på Monza. Då höll jag på att köra av. Faktiskt med en Alfa Romeo. För att jag vill vara sån här däckstest. Ja. Usch, nej, vi pratar inte om det där, tror jag.
Jag har kört på Hungaroring. När jag jobbade på Vi Bilägare och höll på med långteststallet så hyrde vi faktiskt Hungaroring dagen efter att Formel 1-loppet hade gått där och Keke Rosberg hade vunnit. Så länge sedan är det. Man kan väl säga det att bil på många sätt har ju representerat alltså någon form av privat sfär. Vill man vara ensam så kan man ta bilen och åka en sväng. Eller vill man föra ett allvarligt samtal med någon så kan man gärna göra det när man är ute och kör till exempel. Men idag så är det väl tveksamt om man kan säga att bilen är en privat plats.
Jag tänkte att du skulle få gissa nu. Jag ska läsa upp någonting och så ska du säga vem som har sagt detta. Jag kan ju slänga ur mig förslag som CIA, Stasi, Xi Jinping. Ja, så här. Vi ser hur fort du kör. Vi ser hur nära du är bilen framför. Vi ser om du ofta, hur ofta du faktiskt stannar vid stoppskyltarna. Eller om du bara saktar ner.
Ja, det låter som någon sorts försäkringsgubbe kanske.
Nej, du skulle ha nästan ha sagt Xi Jinping, för det var ju närmast sanningen eftersom det kommer från vd:n på en kinesisk biltillverkare, nämligen Jim Rowan, Volvo Cars vd, som uttrycker sig på detta storebrorsaktiga vis. Vi ser hur fort du kör, vi ser hur nära du bilen framför du är, vi ser om du faktiskt stannar vid stoppskyltarna. Jag tycker det låter kusligt nästan. Ja, han har sagt detta i en intervju. Och det har ju att göra med bilförsäkringen. Alltså, bilförsäkringen har ju egentligen alltid varit baserad på hur du kör. Du kommer ihåg, det var ett antal skadefria mil och sånt där en gång i tiden. Men nu med den nya tekniken i bilen så kan ju det här göras med mycket större precision. Det vill säga att man betalar försäkringen efter hur man kör, hur farlig man är och så vidare. Och Jim Rowan han fortsätter resonemangen med att peka på fördelen. Om du vill ha vår försäkring och ge oss tillgång till dina kördata, för det måste man ändå göra, så kan vi sedan poängsätta det och säga den här personen är en 87% i förare av 100. Det kommer att avgöra din kostnad. Någon som har 47% skulle betala mycket mer. Det är också dynamiskt, så länge du fortsätter att köra säkert har du ett bra pris. Om du börjar bli oberäknelig så kommer du inte att behålla ditt goda pris. Och det här gör att också unga människor som är bra förare skulle kunna få en billig försäkring. Och Volvo är inte alls ensamt, tänker de här banorna. I USA finns ett företag som heter LexisNexis som samarbetar med General Motors. Och de har koll på varje resa en förare av en GM-bil gör. Hur fort de kör, om de bromsar hårt, om de accelererar väldigt mycket snabbt. Det var nämligen en ägare av en Chevrolet Bolt som plötsligt fick sin premie höjd med 21%. Och han frågade sig varför det. Tog kontakt med LexisNexis som svarade med 130 sidor detaljerade uppgifter hur han hade kört de senaste 6 månaderna. Totalt.
Men hade han gått med på detta?
Ja, alltså du vet, du erbjuds, ska du inte ha den här billiga försäkringen? Jo, men jag kan ta den. Och så kanske man inte sätter sig in i det här. För de hade alltså noterat hans 640 resor. När de inleddes, när de avslutades, om han kört över hastighetsgränsen, hur han hade bromsat och hur han hade accelererat. Allt det där hade de då noterat och skapat en riskpoäng som försäkringsbolaget kunde använda som i och för sig en faktor av många för att skapa den här personliga försäkringspremien. Det är ju en helt ny utveckling trots allt det här. Och ja, du har ju en poäng där. Det är ju frivilligt. Alltså du går ju in i det här, du måste ju säga ja till att ställa upp på den här datainsamlingen. Men det är ju frestande om argumentet är att du får mycket billigare försäkring. Säg att du sparar en 1000 lapp i månaden om du kör försiktigt och går med i det här systemet. Det är lite svårt att säga nej till.
Ja, så är det ju. Men det verkar ju som att de, man hör till exempel den här killen med en Bolt. Alltså, det är svårt att få sänkta premium, men däremot ganska enkelt om man bromsar lite grann hårt att få höjda premier.
Ja, jag måste säga jag känner en viss tveksamhet och skepsis, framförallt kanske då när det är ett kinesiskt företag som vill veta vad jag kör och hur jag kör, eller som vet hur jag kör och vad jag gör. I Sverige finns en motsvarighet egentligen till LexisNexis som heter Greater Than, som har ungefär samma affärsidé. De har något som kallas Crash Probability Score, som ska påstås då identifiera vilka förare som har störst risk att hamna i olyckor och vilka som är säkrast. Och så ska man då göra det enklare att sätta rätt försäkringspremie. Och jag menar, historiskt kan man ju absolut säga, för att ta det väldigt grovt, kvinnor kör bättre än män, krockar mindre, har lägre försäkringskost, så att då ska ju kvinnor egentligen gynnas. Men vad de skriver som stör mig lite grann, det är att de påstår att de liksom kan förutsäga hur det kommer att gå. De skriver så här, Greater Than: eftersom AI är tränad, de använder då 7 miljarder fordonsresor och jämför din körning med dem. Eftersom AI är tränad med skadedata, sparade CO2-utsläpp och bränsleförbrukning, kan vi analysera resor i realtid och förutsäga faktiska resultat. Nu vill jag påstå att ingen, inte ens Greater Than, kan förutsäga framtiden.
Mm, låter ju rimligt. Men frågan är, vad används detta till? Alltså för någonting annat än då möjligen justera försäkringspremier. Alltså har det en trafiksäkerhetseffekt?
Ja, jag vet inte. Det skulle då betyda att folk körde medvetet lite försiktigare för att få lägre premier. Och det kanske man gör, jag vet inte. Men det som är lite kusligt är att alla de uppgifterna egentligen finns. Och nu är vi på ett stadium där man frivilligt kan dela med sig. Men vi har ju haft den här debatten där kinesiska bilmärken skickade data hem till Kina från bilarna. Och att då Volvo har exakt koll på vad varje Volvo-bilist, hur de kör, hur de gasar, hur de bromsar och så vidare. Det blir lite kittlande är det, tycker jag.
Ja, jag skulle vilja veta hur gamla bilar det går ner till, med tanke på att min V90 från 2019, undrar om den är uppkopplad på det sättet.
Nej. Nej, jag menar, de här datorna som då Greater Than och LexisNexis håller på med, de kan absolut beskriva historisk sannolikhet, historisk risk. Men vad jag förstår när jag pratar med experter, bara för mindre olyckor, det vill säga fender bender, du krockar lite, plåtskador, den typen. Svåra dödsolyckor, de passar inte i de här systemen. Därför att det är så mycket, det är sådana faktorer där som det här systemet inte kan läsa av. Fylla, trötthet och så vidare. Så att de olyckorna kan hon ju definitivt inte på något ens liksom gissa sig till.
Nej. Men betyder detta, Håkan, alltså att du landar någonstans i att det är inte speciellt kul att veta att vi är övervakade på det här sättet? Eller var ska vi landa det här?
Nej, men jag tror att vi måste skärpa den här debatten om hur data hanteras i bilarna. Vart de tar vägen, vem som samlar in dem, skickas de vidare. Och att man är noggrann när man ställer upp på en sån här ett erbjudande för ett lägre försäkring efter hur man kör. Att man verkligen är medveten om att man lämnar ifrån sig exakt just hur man kör. Det är inte säkert att alla vill det. Men de kanske, jag tänker att det spelar ingen roll. Vi är ju övervakade. Så fort vi har en mobiltelefon så vet ju någon vad vi gör och vad vi är och vad vi gillar och så vidare. Så att en större vaksamhet, bättre kontroll. Vi måste, tror jag, som medborgare skärpa oss så att inte det här på något sätt går överstyr.
Vi kanske ska släppa saken där. Vi ska skärpa oss helt enkelt.
Ja, vi måste bli lite noggrannare, tror jag, helt enkelt. Mm.
Men du, för att blicka bakåt så kan man väl säga att en av våra iakttagelser i förra podden plötsligt blev kanske den största motornyheten eller trafiknyheten överhuvudtaget under någon vecka. Nämligen vår spaning eller din spaning om att elbilarna har saktat in i försäljningen och att hybriderna har fått en ny vår.
Mm. Vi pratade ju om det. Jag tror att vi sa att det här kommer att vara en tillfällig uppgång för hybriderna fram till kanske om några år när det finns en större acceptans för elbilar, när laddnätverken är bättre utbyggda och framförallt när priserna på elbilarna har sjunkit. Det finns ju fortfarande en oro för folk att man inte kan ladda, och det är fortfarande ganska dyrt att köpa en bra elbil. Men där kommer ju, som vi var inne på med Tesla, att det kommer ju eventuellt en stormvåg av kinesiska billiga elbilar. Och då är det möjligt att det här elbilstrenden tar fart igen. Jag tror inte att den försvinner för gott, men just nu känns ju en bra laddhybrid som en ganska attraktiv alternativ att kanske kunna köra 10 mil på el och 90 mil på bensin. Det är väl inte så dumt som i nya Passat till exempel. Mm. Jag tror att det finns en enkelhet i det där också. Man behöver inte ha kabel och krångla med och så där och stå i snöslask. Så att, ja, men det var kul att andra hängde på, du, tycker jag.
Ja, att vi fick vara nyhetsledare för en mikrosekund.
Ja, men det har vi varit på ett område till, vill jag nu be att få påpeka. Alltså, när det gäller Polestar 4 så var det många som hävdade att de var på den första provkörningen någon gång här i mitten på mars.
Jag noterade det.
Vi körde bilen den 19 februari. Ja, det var visserligen bara en provsmakning, men ändå. Och vi körde den i vanlig trafik, medan de här vännerna som var på den första officiella provkörningen körde på Volvos inhägnade testbana i Hällered mellan Göteborg och Borås. Så, ja, det är kul att andra följer i våra spår, jag tycker det.
Ja, och rätt ska vara rätt. Med det så kanske vi ska ta och packa ihop podden för idag. Som vanligt så tar vi emot synpunkter, förslag och tankar på vår mail biltjat@gmail.com, dit ni är välkomna att skriva. Tack för idag, Håkan.
Ja, men tack själv.